välkommen till Radio Maranata och får önska våra lyssnare en god adventstid. Om det är en normal sak att önska folk, jag vet inte riktigt. Jag är själv lite traditionell av mig eller lite gammaldags eller jag vet inte vad man ska kalla det. Men i utgångspunkt så tycker jag inte att man ska önska folk god jul innan det faktiskt är jul. Vilket är som bekant är mellan 24 december och 20 knut. Så lärde i alla fall jag med det. Men det är det ju ingen som bryr sig om längre. Så jag får väl ge upp min kamp mot väderkvarnarna och börja bete mig som vanligt folk istället och säga god jul även i mitten på december. Men hur som helst, den här tisdagen så ska vi ta en paus från vårt bibelstudium av Filipperbrevet som vi har haft många veckor nu. Och istället så ska vi tala lite om just julen och vad julen handlar om. Jag hade först tänkt att jag skulle gå igenom alla myterna som finns runt julen och den här diskussionen om huruvida julen har hedniskt ursprung eller inte och liknande saker. Men jag tror att det kanske får bli nästa jul om Herren dröjer och vi får leva. Men om du är väldigt intresserad i det ämnet så har jag en podcastepisod på omjesus.no som handlar om just detta. Där jag pratar med Johan Briasso om myterna runt julen. Men det här programmet tänkte jag ha en riktig gammaldags julpredikan. Vi ska tala om vad det betyder att Jesus kom till världen. Just på det sättet som beskrivs i evangelierna. Vad har det för betydelse för oss idag? Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson. Och det här är min julspecial. Låt oss börja med att läsa de första verserna i det som populärt kallas för julevangeliet. Jag har hört att en del protesterar och säger att man ska inte säga julevangeliet. Jag vet inte riktigt varför, men jag kallar det för julevangeliet. Det som vi läser i Lukas kapitel 2 och i början av Matteus evangelium också. Den här texten lärde jag mig utan till då jag var uppläsare på ett julspel då i pilgrimsskolan när jag var 12-13 år och sånt tror jag. Och då lärde jag mig texten på 1917 svenska. Så för en gångs skull så ska jag gå emot min vana om att inte använda 1917 års översättning. Och så ska vi läsa texten så som jag lärde mig den. Inte hela texten utan vi läser Lukas kapitel 2 vers 1-5. Där det står så här. Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var landshövding över Syrien. Då färdades alla, var och en till sin stad, för att låta skattskriva sig. Så gjorde och Josef, och eftersom han var av Davids hus och släkt, for han från staden Nazaret i Galileen upp till Davids stad som heter Betlehem i Judeen för att låta skattskriva sig jämte Maria, sin trolovade, som var havande. Slutcitat. Och i den här texten så sker ganska mycket. Det nämns en kejsare, Augustus, och det nämns en landshövding, Quirinius, förutom de här kända personerna Josef, Maria, David och så vidare. Men Augustus, han var ju kejsare i Rom efter Julius Caesars död år 44 efter före Kristus och fram till sin död år 12 efter Kristus. Så han var kejsare under ganska lång tid. Han var en av de största och absolut mest kända kejsarna i Romarriket. Under hans ledning så stabiliserades Romarriket till den supermakt som det ju då var. Han hette ju egentligen Caius Octavius, men han fick tillnamnet Augustus som betyder upphöjd. Tror det är samma som på, det är på latin, jag tror på samma som på grekiska, har man det här Sebastian, någonting sånt. Men det betyder upphöjd och det var ett religiöst ord som visade hans plats som en slags gudomlig ledare. Och Augustus blev eftersom i sitt liv mer och mer paranoid. Han flyttade ut på en ö utanför Napoli som han regerade ifrån. Och han var helt klart en diktator i ordets rätta bemärkelse. Det var ju han och Julius Caesar som införde uttrycket diktator. Och regerade på ett helt förfärligt sätt där de fattiga hölls nere. samtidigt som de rika blev allt rikare. Och ett sätt som Augustus berikade sig själv och sin sociala klass på, det var just genom skatter. Och det är därför det är intressant att det är just en skattskrivning som är bakgrunden för Jesu födsel i Betlehem. Och det har diskuterats vilken skattskrivning det här kan vara. Man har till och med diskuterat huruvida det här faktiskt är historiskt eller inte. Men om vi tar utgångspunkt i att det som står är sant, vilket jag tycker vi absolut kan göra, så ser vi alltså att de här trolovade Josef och Maria är på resa genom Israel från Nasaret i Galileen till Betlehem i Judeen, och det av den enkla anledningen att kejsaren vill ha mera pengar. Det var ingen fördel för Josef att ta med sig som en snickare från Nasaret och ta med sig sin trolovare och ge sig ut på den här resan när hon var gravid. Förutom den fördelen som det är att slippa straff för att inte ha gjort det då naturligtvis. Och liksom du så har jag också sett de här konstnärernas teckningar av det här med natursköna bilder. Där Josef leder Maria som sitter på en åsna. Men Bibeln säger faktiskt inte att de hade någon åsna. Vi vet inte om det faktiskt om de hade sån tur och sån möjlighet att hon fick en åsna eller häst att rida på. Det är mycket som talar för att den höggravida Maria, så ung som hon var tvungen att gå den över 20 mil långa vägen som gick genom många otrygga områden. Och varför säger jag just det här? Jo, jag tror att det är viktigt för oss att förstå i vilken situation som Gud väljer att komma till vår värld och på vilket sätt han gör det. För i historien om Jesu födelse så är inte fokus på Augustus, utan han är bara bakgrunden, om man säger så. Han ruvar som ett hot och en makt i bakgrunden, medan inkarnationen sker på ett dolt sätt långt borta från hans paranoida blickar. Och hade Jesus blivit född i ett palats, kanske i Herodes familj eller i Augustus egen, ja, då hade det varit uppmärksamhet och historieskrivarna hade genast börjat skriva i sina annaler om det här. Och jag tror att det kanske säger oss någonting om Guds natur och hans vilja och hans egen blick när vi ser hur han själv väljer att träda in i världen. Gud identifierar sig på många sätt med det här unga paret på en farofylld resa genom Israels land. De blev pressade att lämna sitt hem just för att förtryckaren ville ha mer makt och mer pengar. Och vad betyder det i så fall för oss? Ja, utan att säga hur du och jag borde fira jul, så vill jag säga att om du vill ha ett kristet perspektiv på julen, så handlar den om människor som lever under förtryck, som lever i mörker. Det finns många som Augustus i vår tid, alltså ledare som vill berika sig själva, som har megalomana planer som inte tar hänsyn till de svaga som man är satt att regera över, och därmed så finns det många, ännu fler naturligtvis, som förtrycks av de här människorna. Och låt mig ta bara ett exempel, även om det är 40 år gammalt, men det är lite aktuellt för mig eftersom jag under en tid har befunnit mig i Rumänien. Nu har jag kommit hem för en period, men för bara några dagar sedan. Men i Rumänien så regerade Nicolae Ceaușescu från 1967 till 1989, då han avrättades under den rumänska revolutionen där i december 89. Och i Bukarest, Rumäniens huvudstad, så finns det idag en byggnad som jag tror den fortfarande är världens näst största byggnad, bara slagen av Pentagon i USA. Och den heter Casa Popolului, eller Folkets hus. Den byggdes under Ceausescus vakande öga och den var verkligen hans stora projekt. För att det skulle bli så storslaget som han önskade, så var de tvungna att riva ungefär 20% av Bukarests yta. Det var många historiska byggnader som förstördes, och framförallt över 40 000 människor blev tvångsförflyttade till i och för sig nybyggda men undermåliga lägenheter utanför staden. Folkets hus byggdes till en enorm kostnad, samtidigt som folket beskattades omänskligt högt för att kunna betala Rumäniens skulder till utlandet. Och Det här är en enkel historia, men såna här saker händer hela tiden. I vår del av världen och i vår tid så kanske det är mer subtilt, därför att det handlar om enorma företag som köper upp landets resurser och utnyttjar arbetskraft där ingen bryr sig. Det är lika förtryckande, men vi märker det inte lika tydligt. Och samtidigt så finns det extremt förtryckande regimer i världen. Nordkorea är väl kanske en av de mest kända exemplen, men om man räknar med både Ryssland och Kinas begränsningar av folks frihet tillsammans med länder som Iran, Vitryssland, Myanmar och flera andra, så lever faktiskt så mycket som 70% av världens befolkning i år, i vår tid, just nu, under väldigt stort förtryck. Och julen är en tid då både våra tankar såväl som våra handlingar borde gå till dem som lider under det här förtrycket. Men det var inte bara förtryck som präglade julevangeliet. Vi lägger också märke till att Josef och Maria var väldigt fattiga. Och hur vet vi egentligen det? Alltså, dels så kan vi göra en sannolikhetsberäkning. Eftersom de allra flesta i Israel på den här tiden var fattiga, så var antagligen Josef och Maria det också. Vi vet att Josef var snickare, det står senare i evangelierna. Så någon slags inkomst hade de antagligen. Men dels på grund av det höga skattetrycket från romarriket, som jag nämnde tidigare, och av flera andra anledningar, så betydde inte det nödvändigtvis att man levde något rikt liv. Om du idag har en tvårumslägenhet och har nog till att köpa ett varmt mål mat om dagen och kanske en vecka semester om året, så är du garanterat rikare än den absoluta majoriteten av världshistoriens människor. Men det finns också en direkt biblisk indikation på Jesu familjs ekonomiska situation. I Lukas kapitel 2, vers 22-24, så står det att hon tog med sig Jesus barnet till Jerusalem för att bära fram ett offer för honom. Och i lagen står det att allt förstfött tillhör Gud, och därför skulle man bära fram ett offer för sin förstfödde, och Jesus var ju förstfödd då. Och i utgångspunkt var offret ett årsgammalt lamm och en duva. Men, så står det, om man var fattig så kunde man bära fram två duvor istället. Och det är intressant att läsa då att det var just de fattigas alternativ med två duvor som Josef och Maria bar fram som offer för Jesus. Så, och Jesus kunde ha valt att bli född in i vilken familj som helst, men han kom till de fattiga. Och jag tänker på det ibland när vi har möten i våra församlingar där i Rumänien. Det är i stort sett väldigt fattiga människor som verkligen kämpar för att överleva från dag till dag. Och Jesus var en av dem. Han hade antagligen haft mer gemensamt med dem än med en genomsnittlig svensk. Och de första som fick höra budskapet om att frälsaren var född, det var heller inte de rika och de mäktiga. Det var stilla i Herodes palats. Det var ingen som kände till det som skulle ske i Augustus hem. Men ute på marken utanför Betlehem, där var det några herdar. De enklaste arbetarna, de fick ett himmelskt besök. Gud satte himmelens härskara i rörelse för att annonsera världshistoriens största händelse. Och de som fick ta del av den här spektakulära himmelska uppträdandet, det var en grupp herdar som satt nattvakt för sina får. Och jag skulle vilja säga att julen är en tid då vi också borde tänka på att faktiskt sträcka ut en hand till de fattiga. Julevangeliet utmanar oss på den här punkten. Bibeln lär oss att Guds vänner är de små, och de fattiga är absolut ibland dem. Vi förväntas att fira jul i överflöd. Och varje år så slår försäljningarna nya rekord. Men samtidigt så finns det miljontals människor som lever under existensminimum. Och det är en orättfärdighet och en nöd som verkligen ropar till oss om vi orkar att lyssna. Och det är inte svårt att hitta de fattiga. Det är inte svårt att sträcka ut en hand till dem. Antagligen så har vi dem närmare än vi tror. Och i alla fall är de närmare än vi ofta vågar tänka på. Och om viljan finns att nå ut till de människorna, så finns det också en väg. Det finns en omdiskuterad händelse i berättelsen om Josefs och Marias resa. Och det är den här frågan om härberget och stallet. För det första så kan vi säga att något stall, det nämns faktiskt inte i evangelierna. Man ser det på alla de här bilderna som människor gör, men de nämns inte, det nämns inte något stall i något av evangelierna. Och att Jesus faktiskt föddes i ett stall, det har man dragit som en slutsats från att det står att han blev lagd i en krubba, alltså en sån som djuren äter ifrån. Det behöver inte betyda att han var i ett stall. Det kan ha hänt på det sättet, men det är inte nödvändigt utifrån texten. Det finns alternativa översättningar av ordet härberge, som det står i 1917, som på grekiska heter katalyma. Katalyma kan betyda härberge, och om det är det som åsyftas så kan det handla om en plats i Betlehem där resande eller gäster kunde ta in. Inte något hotell och antagligen inte heller något stort ställe, men ett offentligt hus med 2-3 rum som stod resande till disposition, antagligen då mot betalning. Och vad kan anledningen ha varit att det inte fanns något rum i det här härberget? Ja, kanske för att det var för många på besök under den här tiden när skattskrivningen ägde rum. Kanske de som var lite bättre bemedlade hade hyrt rummen och nu var det inte plats för Josef och Maria. Men det finns också ett annat alternativ, och det är att katalyma betyder gästrum. Antagligen så hade Josef släkt i Betlehem, eftersom det står att han var av Davids, han var därifrån. Och det är naturligt att det var hos sin familj som paret då bodde. Och i så fall så var ju gästrummet antagligen upptaget av andra i familjen, och Josef och Maria blev då hänvisade, inte nödvändigtvis till ett stall, men till ett annat rum som kanske användes som förråd eller liknande. Men oavsett vad det här ordet katalyma betyder, så, och oavsett om det var ett stall eller någon annan plats som Jesus blev född i, så står det ändå att han blev lagd i en krubba därför att det inte fanns plats för dem i härberget eller i gästrummet. Då. Och oavsett vilket så ligger det någonting märkligt i att man inte erbjuder ett rum till en höggravid kvinna som antagligen redan hade verkar. Att det inte fanns någon som kunde öppna för och ta emot och säga: här har du plats, här har du rum. I Hebreerbrevet kapitel 13 så står det att vi ska visa gästfrihet, för genom gästfrihet så har somliga fått änglar på besök. Och jag antar att det syftar på Abrahams gästfrihet och han fick himmelska gäster. Men då Jesus kom så var det ingen som välkomnade honom in. Det var ingen som flyttade på sig för att hans mor Maria och han skulle få plats. Det var ingen som erbjöd någonting till en födande kvinna. Och jag tänker i de här dagarna på de hemlösa, de som inte är välkomna någonstans, de som har svårt för att få plats på sjukhusen och så vidare. Och julen är verkligen en tid då vi som troende borde ha de människorna i fokus. Och det är inte bara ett förslag, utan jag uppfattar det som en vädjan från himmelen själv. I Matteus 25 så säger Jesus så här: jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Och sen säger han: det ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort det mot mig. Och Jesus som främling som vi bjuder in, det är relevant för den här texten som vi har läst nu. Och kanske ännu mer relevant för den texten som vi ska se på härnäst. Vad säger då Bibeln om Jesus efter hans födelse? Jo, i Matteus evangelium så ser vi att Josef och Maria tog med honom och flydde till Egypten undan från kung Herodes mordplaner. Och du känner säkert till den här historien, men det sägs så att Herodes hade fått höra att Messias kanske var född i Betlehem, och då bad han de här tre vismännen, men det står det faktiskt inte att det var tre, men de vismännen som var på väg dit bad han om att leta rätt på barnet och sen ge besked till honom. Men vismännen, de blev varnade av en ängel och berättade inte för Herodes att de hade funnit Jesus i Betlehem. Men då Herodes till slut förstod det här så beordrade han mord på alla barn under 2 år i Betlehem. Och Matteus beskriver den här händelsen genom att referera till profeten Jeremia som såg hur den nådelösa kungen Nebukadnessar mördade barn just i det här området och klagade med de här orden som det står: ett skri hörs i Rama, gråt och bitter klagan. Rakel gråter över sina barn och hon vägrar låta sig tröstas för de finns inte mer. Och Rakel, hon var ju en av Israels matriarker och hon låg begravd just i det här området i Rama där Betlehem ligger. Och Bibeln säger att Rakel dog i barnsäng då hon födde sin son Benjamin, eller Benoni som hon kallade honom. Men Rakel får i både Jeremias profetia och då Matteus refererar till dem stå som ett exempel på hur våldsamma härskare låter sin brutalitet gå ut över de svagaste i samhället. Och det sker gång på gång och människor reagerar nästan inte. Ett aktuellt exempel är det som sker mellan Israel och Palestina. Självklart, trots att jag nog är mer pro-israelsk än de flesta svenskarna och jag tror inte på all propaganda som kommer ut, det är jag absolut inte. Men jag kommer inte ifrån att den brutalitet som Israel går fram med i de palestinska områdena i de här dagarna är långt, långt ifrån acceptabelt. Jag vet att man försvarar sig med att palestinierna använder barn som mänskliga sköldar och så vidare och att det sker fruktansvärda saker från andra sidan och det är garanterat sant. Men för mig spelar det ingen roll. Man bombar inte ett hus när det finns fara för att det finns barn där. Så enkelt är det. Då har man inte respekt för livet. Man har inte respekt för oskyldiga människor. Varje dött barn, oavsett om det är från ett palestinskt eller ett israeliskt vapen, det är en katastrof och det är ett bevis på att varken Hamas eller Israel har respekt för det okränkbara i det oskyldiga livet. Men naturligtvis behöver vi heller inte placera mord på barn så långt hemifrån som i Mellanöstern eller någon annanstans. I Sverige så mördas det tusentals ofödda barn per år. I Norge där jag bor så har man i de här dagarna kommit med lagar som är mer liberala när det gäller abort. För att ge möjlighet till ännu fler aborter ännu längre i graviditeten. Och det är verkligen, får man säga, en stor skam. Och det är ett tyst rop ifrån alla dessa ofödda människor. Men ett rop hörs verkligen i Rama. Och det kanske är ohörbart för människor, men det är absolut hörbart för Gud. Och i de här tiderna som julen är så borde vi tänka på de människor och räcka ut en hand mot de människor som lider under den typen av förtryck. Men till sist så ska vi vända tillbaka till Maria och Josef där de är då på flykt. För de flydde ifrån Betlehem. Jesus dog inte under den här barnmassaken i Betlehem utan de tog med sig Jesus och flydde till Egypten. Och där levde de som flyktingar under en tid ända tills Herodes hade dött. Och man kan ju fråga sig då, det här är liksom på ett sätt avslutningen av julevangeliet och berättelsen om Jesus som ett litet barn. Man kan läsa om det i Matteus evangelium. Men man kan ju fråga sig, hur blev Josef och Maria och Jesus mottagna i Egypten? Ja, det vet vi inte. Kanske de blev välkomna. Kanske de fick ta del av det bästa som Egypten hade att erbjuda. Kanske de mötte kärlek från människorna där. Eller kanske de blev mötta med rasism och främlingsfientlighet. Kanske Egypten har tyckt att de snyltade på Egyptens välfärdsordningar eller någonting sånt. Kanske Josef och Maria fick höra folk skrek åt dem på gatan, res hem där ni kommer ifrån. Kanske folk skrev på sin tids Facebook, jag vet inte vad det kan kallas då, någonting med papyrus kanske. Kanske de skrev att nu måste Egypten vakna och börja skicka tillbaka alla flyktingar. Vi blir invaderade här av folk som kommer från alla möjliga håll och kanter. Och kanske Egypten-demokraterna krävde hårdare politiska tag. Jag vet inte. Men jag vet att Sverige har ett väldigt ambivalent förhållande till folk som flyr Från fattiga länder, från krig, från nöd, från eländighet, från politisk förföljelse. Främlingsfientlig politik dominerar verkligen den sittande regeringen. Om man frågar, hade Jesus och Josef varit välkomna i Sverige idag om de hade flytt från kung Herodes? Jag vet inte. Och jag tvivlar väl egentligen på om de hade varit det. Men jag vet att vi som troende, vi är kallade att ta hand om flyktingar. Ta hand om främlingar. Ta hand om dem som Gud har sänt i vår väg. Inte möta dem med rasism och främlingsfientlighet och segregering och särbehandling. Utan verkligen ta emot dem. Vi är kallade att vara barmhärtiga. Vi är kallade att ta emot dem. Än en gång Jesus sa, jag var främling och ni tog emot mig. Den gången så blev inte Jesus mottagen och undrar om han skulle bli mottagen idag. Eller han blev ju mottagen i Egypten, men jag undrar om vi har samma generösa förhållande till det som det de hade. Kristus tro och främlingsfientlighet, det har verkligen inget samröre. Och med de orden så ska jag avsluta. Det var de här tankarna som jag ville dela med dig idag. Och jag hoppas att det har varit till eftertanke och att du ska tänka på vad julen verkligen handlar om under de dagarna som kommer nu. Gud välsigne dig och god jul. Vi ska avsluta vårt program här idag med att lyssna på sången Vad gränslös kärlek med Tage Johansson och Mikael Eliasson. Jag ska bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast. Jag heter Paulus Eliasson. Du kan komma i kontakt med Maranata via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande.
Han kom så ringa, ja, för att frälsning bringa.